Idag har vi glädjen att välkomna Jan Roxén som sommarpratare. Välkommen Jan att berätta och spela din musik för oss.
Kommer du ihåg den första skiva som du lyssnade på? Jag gör det. Min bästa kompis och kusin Steina fick en skivspelare före mig. Den första och enda skivan han hade till en början, det var denna. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Around the Clock med Bill Haley. Vi spelade en gång på gång och sjöng med för full hals. Sen kom Tommy och Elvis. Landets ungdomar delades i två läger. Man skulle antingen hålla på Elvis Presley eller Tommy Steele. Min äldre bror han höll på Elvis och jag var ju förstås tvungen att hålla på Tommy. Motvilligt, för Elvis var ju häftigare, men ändå. Kommer du ihåg din första stora filmidol? Jag gör det. Det var utan tvivel James Dean. Filmen Ung Rebell förstås. Men jag blev mest tagen av Öster om Eden. Han spelade bara med i en film till, nämligen Jätten med Elizabeth Taylor och Rock Hudson. James Dean tyckte om snabba bilar och ställde upp i racertävlingar. På väg till en sån tävling 1955 körde han ihjäl sig i sin sportbil. Endast 24 år gammal. Detta bidrog förstås till att en legend uppstod. Det leder mig in på ämnet film. Först en låt från min första LP-skiva. Det var inte Elvis som du hör. I found my dream on blueberry. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill, and it wasn't until my dream come true. The wind
the willows play. Love's sweet melody. And all of the vows we made were never to be. Though we were part, you part of me still. Oh, you were my thrill. On Blue River. Come climb the hill with me, baby. We'll see what we will see. I'll bring my horn with me. I'll be with you where the berries are blue. Yes. Each afternoon we'll go, yes. High in the moon we'll go. To our wedding in June we'll go. By my fancy fancies, I'll be bubbles doing the willows play. Yes, love sweet melody. And all of these vows we made, baby, were never to be. Though we were born, yet you're part of me still. For you were my thrill. Papa do ti baby baba say papa da da yeah.
Jag heter Jan Roxén och är född och uppvuxen i Jokkmokk. 1972 flyttade jag tillsammans med min fru Ulla och två barn samt tvillingar på väg till Övik. När man ska presentera sig brukar det vara vanligt att man säger sitt namn och vad man jobbar med. Om man går till pension säger man att man är pensionär. Men yrke eller avslutat yrke, det är ju inte vem man är. I så fall skulle jag plötsligt ha blivit en annan människa när jag slutade att yrkesarbeta. Så är det inte. Kanske att mitt prat visar någonting om mig. Jag har också valt musik som jag inte nödvändigtvis lyssnar på nu, men som har varit viktig genom decennierna. I 10 år mellan 1975 och 85 var jag ordförande för Örnsköldsviks filmstudio. Jag blev tillfrågad av Assar Hörnqvist som var med att starta studion för många år tidigare. Han hade märkt mitt stora intresse för film. Bidraget till det intresset har utan tvivel min morbror Gösta varit. Förutom att tillsammans med sin tvillingbror Göte driva hotell Gästis i Jokkmokk ägde och skötte Gösta om biografen Norden, som senare blev K-märkt som byggnad. Skötte om med ingen överdrift. Han stod ofta och sålde biljetter och när det saknades maskinist gick han upp i maskinrummet och körde filmerna. Han cyklade också själv runt i affärerna i samhället och satte upp affischer. Mina kusiner Steinar, Torbjörn och min bror Stefan och jag fick gå in gratis. På den tiden fanns det en biograf till i Jokkmokk på Folkets hus. Och det innebar att vi vissa veckor såg film nästan varje dag. För att komma in på barnförbjudna filmer på Folkan innan man var 15 år var man tvungen att ljuga om sin ålder i kassan. Jag kommer särskilt ihåg en gång när jag bara var 11 år och kom till kassan för att köpa biljett. Till saken hör att jag hela grundskolan var kortaste pojken i klassen. Där stod jag alltså och nådde knappt upp till luckan. Du är inte 15 år, sa tanten som sålde biljetter. Jo, det är jag, men jag är kortväxt, sa jag. Ja, då får vi ringa dina föräldrar och höra efter, sa hon. När pappa efter en stund kom och hämtade mig, tog mig i handen och började gå hemåt, sa han. Hur dum kan du vara? Varför gick du inte bara därifrån? Ännu mindre och yngre än 11 år kände jag mig när vi gick hemåt. Men pappa var inte arg, han förstod nog hur jag kände det. Det där var Sven-Bertil Taube med Fragancia. Min skivsamling utökades med allt som Sven-Bertil Taube och Ulf Bylin spelade in. Taube förstås, Nils Ferlin, Erik Axel Karlfeldt, Bellman, Lars Forssell och så vidare. Jag grundlade under min tonårstid mitt stora intresse för visångare och visstickning. Men tillbaka till filmen och Gösta Åkerlund. Som ju, som jag sa, har lagt ner mycket arbete för bio i Jokkmokk. Där visade han på Bionorden inte bara populära breda filmer, utan han vågade sig också på smalare filmer från bland annat Frankrike och Tyskland. Han hade goda personliga kontakter med distributörerna i Stockholm och lyckades mer än en gång få en kopia så att Bionorden i Jokkmokk hade premiär samtidigt som storstäderna. Som barn och ungdom fick jag gå in gratis och grundlade där mitt filmintresse. Särskilt minns jag Ingmar Bergmans tidiga filmer som Gycklarnas afton och Så som en spegel. Gösta fick på senare år åka ner till Stockholm och motta en guldbagge för mångåriga insatser för svensk film. Inte minst imponerade hans idérikedom när det gäller att inrama filmerna på ett roligt sätt. Jag minns särskilt när cirkusfilmen Världens största show gick på Bio Norden. Gösta hade lånat utrustning från Cirkus Scott. Man köpte biljetterna från en cirkusvagn ute på trottoaren och gick genom ett tält in i biografen. Där möttes man av personal i cirkuskläder. Golvet i salongen var täckt med sågspån och det hängde diverse cirkusattiraljer på väggarna. På scenen spelade en orkester cirkusmusik medan publiken fyllde salongen. När det var dags att starta filmen då kom en clown cyklande i gången så att sågspånen yrde. Han gjorde en volt på scenen och hälsade alla välkomna. För detta arrangemang fick Gösta förstås pris. Han fick också pris för inramningen av filmen om Mount Everest. Då byggdes en kopia av berget på bions baldakin ut mot gatan och personalen uppträdde i klätterutrustning. På vängarna hängde rep, isackor och stegar. Gösta var också vän med flera av våra kända filmskapare. Jan Troell och Max von Sydow bodde på Gästis under inspelningen av Uppehåll i Mylandet utanför Jokkmokk till exempel.
Ruva fiolen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng. Röda stråken släng och med armen sväng, gör ej fiolen skada. Du svettas, stor sak, i brännvin skall du bada. Ty under detta tak, en back i lada. Dum, 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 dum. Som han ska ha riktigt. Ditt kall är viktigt, både för öra, syn och smak. Bland nymfernas skara är du omistlig man. Du både vill och kan mer än någon ann de unga hjärtan binda. Och kärlekens snara på dina strängar står. Varje ton du slår, du ett hjärta får att konstigt sammanlinda. Just på en minut små ögon blir blinda. Och flickorna till slut, det blir så trimda. Dum, 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 dum. Hur du bullrar, men nymfen kullrar. Och du skrattar med din trut. Jag älskar det sköna, men vinet ändå mer. Jag på båda ser och båda ler, men skiljer ändå båda. En nymf i det gröna och vin i gröna glas. Lika gott kalas, båda om mig dras. Ge stråken mera koda. Konfunium tag där ut i min gröna låda. Och vinet står ju här, jag är i våda. Zum, 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 zum. Supa, dricka och ha sin flicka. I vansa han det frid man lär.
Det var, som ni kanske hörde en del av er, Fred Åkerström, som ju enligt min mening är vår främste Bellman-uttolkare. Nu tillbaka till nutid och Övik. Idag när vindkraftsutbyggnaden har tagit fart i vår kommun och det byggs fler och fler vindkraftverk så hörs det också mer och mer protester. Vindsnurrorna förstör utsikten. De skapar jobb i ljudmiljö för närboende. Renäringen påverkas, djurlivet påverkas med mera. Jag kan inte låta bli att tänka på mina hemtrakter när jag följer den här debatten. Genom Jokkmokks kommun passerar vatten från norska gränsen på väg ner mot Östersjön. Lilla Lule älv som när jag var barn strömmade fritt. Med sjöar, forsar och fall, med vandrande lax, öring, harm med mera. Det är nu en helt ödelagd natur med konstgjorda sjöar och långa torrlagda älvsträckor. Om man räknar med kraftverken Porjus, Harsprånget och Messare som också ligger inom Jokkmokks kommun men som dämmer upp stora Luleälv så produceras en stor del av Sveriges el inom kommunen med två förstörda älvar som offer. Det gör ont att se hur det ser ut nu och minnas barndomens vackra forsar och fall. Vi måste ha elenergi och det är svårt att hävda att det var fel att bygga ut älvarna. Hur vi än gör så påverkas naturen när vi producerar energi. Vi ställs inför svåra val. Det tål att tänka på nu när vindkraften är högaktuell. Jag är ändå glad över det som kom att kallas freden i Sarek 1961. Då beslutades det att skydda några återstående älvsträckor i Sverige. Vattenfall hade till och med planer på en damm mitt inne i Rapadalen i Sareks hjärta. Det gick ju bra tidigare att bygga en damm och skapa ett gigantiskt vattenmagasin inne i Stora Sjöfallets nationalpark. Men nu blev det stopp och jag hoppas att vi får behålla en del av vår orörda natur för all framtid.
Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Det ligger utan blus och kjol med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och sjunger skämt. Du kan men vill inte göra en sång om lyckan den sköra. Nu stiger sol och nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör nog undvika. Hon stannar gärna i några dagar, men när du vill hålla henne kvar blir hennes ögon iskalla och du blir bitter som galla. Så faller daggen förutan ljud och gräs och blader blir våta. Och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt. Men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska.
Ja, det var Cornelis Vreeswijk med Grimage om morgonen. Tillbaka till vår kraftproduktion och vårt behov av elkraft. För att tillsammans med att man, eller samtidigt med att man byggde ut vattenkraften, så byggdes det kärnkraft i Sverige. Oskarshamn stod klart 72 och hela 70-talet var det ju strid om kärnkraften. Förespråkarna hävdar och hävdar att nu också att det är den renaste och säkraste elproduktionen som vi har. 1978 avgick statsminister Thorbjörn Fälldin i protest mot utbyggnadsplaner. Så hände det som med Tage Danielssons ord så är så osannolikt att det nog inte hände. Harrisburg 79 i USA. Vi fick en folkomröstning 80 som gav till resultat att vi skulle avveckla kärnkraften till 2010. Detta tycks bortglömt idag. Trots att det efter det har hänt två betydligt allvarliga olyckor i Tjernobyl 86 och nu senast i Fukushima i Japan. Trots att en härdsmälta innebär en omedelbar katastrof som dessutom pågår mycket länge, anser jag inte att det är den främsta skälet att vi inte ska ha kärnkraft. Det finns andra skäl som stora risker vid uranbrytning, terroristhot, kärnvapenspridning med mera. Men det avgörande argumentet för mig, det är avfallsfrågan. Avfallet ska hållas skilt från människor i 100 000 år. Tanken svindlar. Vi lyfter över detta gigantiska problem till alla kommande generationer. Och det tycker jag är djupt omoraliskt. Tyvärr verkar det som att det måste hända ännu en kärnkraftsolycka för att opinionen ska svänga i Sverige. I Tyskland och Japan tycks det som om många fått nog nu. Men avfallet hanterar vi som om vi inte visste om det. Det gör ju inget väsen av sig. Ändå behöver vi som sagt elenergi. Hur vi än producerar vår el så får det miljökonsekvenser. Vi tvingas att välja och prioritera, ibland mellan pest och kolera. Låt oss hoppas att ny forskning ska hjälpa oss. Kanske solen kan vara en långsiktig lösning. Eller så ligger någonting om hörnet som vi just nu inte har en aning om. Så har det varit inom olika forskningsområden genom historien. Tänk bara på alla framsteg inom medicin som har lett till att många sjukdomar som förr ansågs obotliga nu kan botas eller hållas i schack med mediciner. I vågskålen ska också läggas problemet med kol och olja och dess klimatpåverkan. Lösningen ligger inte åt det hållet, det är bakåt. Vi måste framåt för våra barn och barnbarns skull så att de får en framtid på en grön jord. Jag är optimist och tror att det går. Befolkningsökningen som för ett antal decennier senare pekade mot en katastrof har nu planat ut. Vi ska lösa energifrågan också.
Thank you.
Jokkmokks kommun är en av Sveriges till ytan största. Jag tror att det är bara Kiruna som är större. Den sträcker sig från norska gränsen med nationalparkerna Padjelant och Sarek ner till sammanflödet av stora lilla Luleälv i Vuollerim. Alldeles intill Jokkmokks samhälle rinner lilla Luleälv. Eller rann kanske jag ska säga. Nu är älven dämd av Vattenfall med kraftverk från Letsi söder upp till Seite på gränsen till Sareks nationalpark. När jag växte upp på 50-talet fanns det fortfarande storartade forsar och fall som var spännande utflyktsmål och fiskeplatser. Mäktigast var nog Kajtumfallet som låg cirka 2 kilometer från samhället och numera är helt torrlagt på grund av dammen och kraftverket i Akkasfallet. På den tiden körde man inte timmer efter vägarna utan flottade ner för älven. Timmerflottningen var och är kanske fortfarande lite romantiskt mytomspunnen. Till detta bidrog nog Snoddas Nogen när han i Hylands hörna sjöng "Jag var ung en gång för länge sedan en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn." Jag arbetade 5 somrar i flottningen och jag tänkte berätta lite om mina minnen från det. Flottning går i korthet ut på att man transporterar timmer från skogslandet ner till kusten längs älven och man ser till att inte stockar fastnar i stenar eller mot stranden och bildar brötar. Det sker ändå. Och det gäller att så fort som möjligt vara där med båtsaken och dra loss knuten så att allt flyter iväg. En båtsake består av en järnkrok som fästes i en lagom tjock fork. Det vill säga en kvistad granstam. Viktigt är att inte barka av granen för att torka den snabbare och går av. Vi unga pojkar ville ju inte vara sämre än de erfarna skogsarbetarna som förstås arbetade utan handskar. Det fick till följd att på kvällarna gick det åt mycket sårsalva till alla skavsår och hudsprickor. Efter ett par veckor hade även vi valkar och tjock hud och det sved inte i händerna som i början.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Efter Jan Johanssons visa från Utamyra, Bob Dylan. En dag var jag med om en händelse som jag fortfarande tycker är osannolik och ofta tänker på. Vi hade rott ut till en timmerbröt i forsen och stod längst ner på bröten och drog med båshakarna för att försöka hitta låset mot stenarna. Vattnet forsade på sidan om bröten, men på nedsidan hade det bildats en agga. Det vill säga vattnet virvlade bakåt istället och sögs in under stockarna. En pojke som nyss hade börjat stod in till mig och drog just där på nedre sidan. Jag såg att han hängde med kroppen utanför bröten när han drog med båsaken. Lutar inte bakåt när du drar, för båsaken kan lossna och då flyger du forsen. Han jag precis säga när så skedde, han flög en båge rätt ner i vattnet och försvann. Jag vet inte vad jag ropade till de andra som var på bröten, men jag skrek. Det tog inte många sekunder så ropade någon, han är här. Pojken hade sugits ned under bröten och kom upp på ovansidan helt chockad men vid liv. Vi rodde in honom till stranden och gjorde upp en stor brasa som han fick värma sig vid. Han hade ont lite här och där, men inget var brutet. Sen fick någon följa med honom hem. Jag har många gånger tänkt på vad som lika gärna hade kunnat hända och sett framför mig hur han fastnat under bröten eller följt med forsen nerför mot Kajtumfallet som låg nedanför. På vissa ställen längs älven hade man lagt ut långa stenkistor när vattenståndet var som lägst på senhösten och vintern. De fungerade som armar som styrde stockarna ut i strömmen så att de inte drev i land bland stenar på stranden och fastnade. Med hjälp av timmer med kedjor hopsatta till bommar försökte man stänga av vikar i sel av samma skäl. I de större selen och sjöarna slog man en bom runt ett stort antal stockar och använde en kraftig spelbåt för att dra stockarna över sjön och släppa dem ner i forsen på andra sidan. Under försommaren var vi flottare utplacerade på strategiska platser längs älven med uppgift att förhindra brötar när stockarna flöt förbi. I slutet på sommaren kom bakändan. Så kallades det när alla flottare samlades och gick på bägge sidor om älven och tog med allt timmer som hade fastnat. Ibland låg stockarna långt uppe på land och då fick man bilda kedja ner till vattnet och torrdra stockarna, vilket var ett tungt och lite enformigt arbete. Roligare var det om man, som jag fick sista somrarna, ansvara för en flottningsbåt att färdas med och tömma alla aggor efter vägen nedströms. Man fick också släppa båten ner för forsarna och ro ner för forsen så att säga. Att tömma en agga gick till så att en rodde och en satt i aktern med ena benet och flottarstöveln hängade ner i vattnet. Sen klämde man fast en stock med båshaken mot benet och roddaren rodde ut i strömmen där stocken släpptes. Sen tillbaka i aggan för nästa stock och så vidare tills allt virke var ute i strömmen. Det här att släppa båten inför forsarna var ju förstås spännande och lite halvt farligt men roligt. Man var tvungen att ro motströms för att kunna parera de stenar som stack upp i forsen. De största fallen som Kajtum och Akkats, alldeles in till Jokkmokk, de var omöjliga att ta med båt och då fick båten följa på torra land förbi.
Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva. Här står du och jag. Du kan tro att här var jävligt att gå runt omkring utan dig. Du kan tro att nu är det härligt, för du kom hit till mig. Eken han gal i dalen, gal i tröst. Tänk att vi kom på balen. Vi två kom på fest. Nu är det slut på gråt och gräva. Vi ska dansa, du och jag. Ja, nu är det gott att leva på en sån. Att sjunga kärlekens refräng. Häggen viftar och gungar över våran äng. Du kan tro att här var i fasan att gå runt omkring utan dig. Nu kan rubbet ta sig i bra. Förlåt. Att skratta, att det blir mitt hår. Att du kom, gamla kratta, att du kom ändå. Vi ska sträva genom livet, du och jag. Men nu är det gott att be.
Monica Zetterlund sjöng Nu är det gott att leva, en av Olle Adolphsons alla många fantastiska visor och låtar. Tillbaka till Övik igen. Jag har arbetat i Övik som lärare i 14 år. Jag har varit biträdande skolchef och skolchef i 14 år. Och de sista 7 åren har jag arbetat som generaldirektör för en myndighet inom skolan. Så skola intresserar mig mycket och jag tycker mig har följt med forskning genom alla åren när det gäller hur skolan utvecklas. Just nu är det extra intressant eftersom internationella undersökningar visar att Sverige inte ligger i framkant när det gäller skolresultat. Vad ska vi göra för att det ska bli bättre? Man kan i strävan att söka svar på den frågan ta till sig den forskning som finns när det gäller framgångsrika skolor och hur lärande går till. Eller också kan man agera som vår nuvarande utbildningsminister. Han har i 8 år berättat för alla som har velat höra hur det ligger till. Han vet vad som är rätt med argument som det är självklart att, eller det förstår ju var och en. Om till exempel en reporter påpekar att en samlad forskarkår har en annan uppfattning säger han bara, de har fel. Han påstår att de försämrade resultat som PISA-undersökningar visar beror på den flumskola som Socialdemokraterna har lett i decennier. I den frågan har han i sak fel. Fakta är att det var borgerliga regeringar som beslutade om läroplanerna både 1980 och 1994. 1994 var det en viss Beatrice Ask som var utbildningsminister. Dessutom har de flesta reformer inom skolan tidigare beslutats efter parlamentariskt tillsatta kommittéer som har utrett frågan i en strävan att komma överens. Och det har man gjort i visshet om att förändringar inom skolan tar lång tid att få genomslag för, då kan man inte ändra vid varje val. Denna strävan till samförstånd har ersatts av beslut fattade utan föregående utredning med motiveringen, det är ju självklart. Lärare har ålagts administrativa uppgifter som tar tid från undervisningen i form av planer, fler nationella prov, fler och andra betyg och så vidare. Nu är det tydligen meningen att barnen ska ha betyg i årskurs 4 innan man ens har tagit reda på om det blir bättre att sänka från årskurs 8 till årskurs 6. Fler betygssteg och bokstäver istället för siffror blir tydligen bättre, för det förstår ju alla. Lärarutbildningen ändras så ofta att effekten av den förra inriktningen inte har burit frukt innan man börjar med en ny utbildning. Än mindre har det utvärderats. Enligt min mening så talar många av de nya reformerna sitt tydliga språk, nämligen: vi litar inte på att ni lärare gör ett bra jobb. Ni måste kontrolleras. Sen är man förundrad över att läraryrkets status försämras. Misstro, dåliga löner, för mycket administrativa uppgifter lockar inte ungdomar till det yrket. Inte heller detta ständiga påpekande att svensk skola är dålig. Läraryrket, väl utövat, är en stor konst och bör belönas och uppmuntras som sådan. Några ord om den så kallade skolpengen. Idag talar alla om skolpeng som någonting självklart. Att varje elev skulle ha en check som han eller hon skulle gå ut på marknaden och köpa skola för, det var en dröm som ungmoderaterna framförde på 80-talet. Hur kommer det sig att inte bara moderpartiet utan även socialdemokraterna har köpt detta tankesätt? Skolan är väl inte en marknad där kunder köper varor? Det står till och med i skollagen att resurser ska fördelas till elever och skolor efter behov. Alla elever kan då inte ha en egen skolpeng. Det talar skollagens portalparagraf om, där man slår fast att skolan i Sverige ska vara likvärdig i hela landet. Både i skollagen och i läroplanen påpekas att en elev som behöver mer stöd än andra har rätt att få det. Friskolereformen som samtliga partier får känna ansvar för har misslyckats och har föga förvånande lett till ett kraftigt segregerat skollandskap där vissa skolor har dåliga och andra har bra resultat. Detta strider som sagt mot skollagens likvärdighetsprincip. Varför kan vi inte bara erkänna det här var en dålig idé, vi lägger ner och börjar om?
Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Don't you remember the famous men who had to fall to rise again? They pick themselves up, dust themselves off, and start it all over again.
Nu är mitt sommarprat slut och jag har inte pratat om det som är viktigast för mig. nämligen min familj med 6 barn och 12 barnbarn. Jag har inte heller berättat om mitt största intresse. Jag vandrar i Sareks fjällvärld i 1 vecka på sommaren och i 1 vecka åker jag skidor på våren. Men det är, som man brukar säga, en helt annan historia. Sista låten har följt Ulla mig i alla år.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.